Hallå där! Varmt välkommen ska du vara till Jämställt arbetsliv och ett nytt avsnitt. Det här är podden där jag med eller utan gäster diskuterar orättvisor i samhället relaterade till arbetslivet. Inte alltid kul, men inte heller så ofta tråkigt. Ja, bra introduktion. Välkommen ska du vara! Välkomna till Jämställt arbetsliv där vi kör del två av det här med att vara föräldraledig och vd. Och i det här avsnittet kommer vi att prata mer om just vad en organisation kan göra. Innan fokuserade vi snarare på liksom vdn och individen, och i det här avsnittet så pratar vi mer om då vad kan en organisation göra för att förbereda eller vara liksom, möjliggöra för en vd att vara borta. Och det gäller både då, alltså det gäller föräldraledigheten, men också vab eller sjukskrivningar, att man liksom är redo för det. Och med mig även i detta avsnitt så har jag, hur skulle du presentera dig?
Ja, hur skulle jag presentera mig? Det var en bra fråga. Jag heter ju Fredrik Molin, det kan vi börja med. Trebarnspappa, det känns ju relevant i det här sammanhanget.
Absolut.
Och sen så är jag ju entreprenör kan man väl kalla mig också. Startat ett antal olika bolag, sålt några bolag.
Hur många har du startat?
Jag tror jag skulle säga 5.
Men och du är ganska nischad, eller hur?
Jag håller mig i tjänstebranschen.
För andra är ju så här, nu fick jag en ny idé, jag gör det här och det här. Alltså jag har ju kompisar som deras företag. Det är så här, det är så spretiga idéer. Men det är så här, jag har en idé, jag ska göra det här. Man bara, okej, det här var... Men du har ändå väldigt...
Ja, men jag håller med. Och jag har genom åren haft lite vilda idéer, men insett att mina tillkortakommande är för stora för att jag ska kunna göra det. Så självinsikten kanske är bra ändå på något
absolut.
Sätt. Nej, jag håller med i tjänstebranschen. Så nu är det ju...
Och när du säger tjänstebranschen, vad menar du då?
Konsult, tjänsteförsäljning. Mm. Jag har haft ett redovisningsbolag som vi sålde här december förra året. Jobblink som vi sålde till Polia. Och sen så just nu då så har jag Gigstep, ett bolag som heter Skillio, och sen så även Woom Media då, som är ett influencer marketingbolag som också sitter på Helio där vi sitter.
Men Geist?
Ja, och är Geist, just det, fan, det hade jag ju nästan glömt. Geist är ju också, det är interim management då, så det är ett litet dotterbolag till Gigstep. Så att det är liksom
dotterbolag, nystartat.
Nystartat,
får du in lite reklam för det här också?
Ja, passa på, men det är fantastiskt. Ja, men det ska bli superroligt. Vi tycker ju att interim management-branschen är lite dammig, så att vi tror att vi kan göra lite skillnad.
Kul! Och nu ska vi alltså då prata om för du har ju då väldigt mycket, många organisationer som du har erfarenhet ifrån och som du har varit med och byggt upp. För det har ju varit också utav, med de vd:ar som jag har intervjuat inför det här, så har det just varit, många har ju kanske varit med och byggt upp organisationen. Vilket man då har gjort, en hel del har varit småbarnsföräldrar redan när man har kanske byggt organisationen. Eller varit nära den åldern, och då har man byggt den på ett sätt så att alla ska kunna vara flexibla. Kanske de man har, medgrundarna, om någon har barn, så här, klart du ska kunna hämta, du ska kunna vabba. Så man skapar den flexibel från grunden. Och det kan man ju inte göra i efterhand. Eller så här, man kan ju inte skapa någonting på nytt, eller kan man ju om man gör en liksom ordentlig omorganisation. Men kulturen sitter ju väldigt ofta. Så där kan vi slänga in då till folk som ska skapa företag. Att det är otroligt viktigt att jobba med de frågorna från början.
Ja, men vansinnigt viktigt. Och jag tror, jag vet inte ens om man kan bygga en organisation och ett bolag utan de frågorna i centrum. Det skulle ju vara väldigt otidsenligt i alla fall om man säger att nej, men här möjliggör vi tyvärr inte föräldraledighet. Va? Eller vi möjliggör... Nej, man kan inte sitta hemma. Alltså det känns ju som att då har man ju svårt att rekrytera, tror jag.
Ja, för en som ändå då jobbar med liksom att utbilda de här frågorna och möter en hel del människor i tech och startup-branschen, så kan jag säga att det startas sådana företag. Absolut.
Wow. Jajamän. Det är ju helt otroligt, faktiskt. Mm. Ja, där man kanske dessutom letar efter spetskompetenser och som många tävlar om, så är ju, måste ju det vara svårt att rekrytera på sådana grunder.
Men... Och det är ju framförallt de företagen är ju kanske överrepresenterade bland företag som säger, men det finns inga kvinnor. Ah, nej, för de söker sig inte till er.
Nej, precis. De skulle inte få sitt liv ta en anställning på ett sånt bolag.
Nej, precis. Och om man hittar något intressant och så här, kollar man då upp företaget och ser att så här, ah, den här kvinnan var anställd där innan. Kollar upp henne och inser att oj, okej. Hon berättar alla de här sakerna. Jag vill absolut inte jobba här. People talk. Så att de startas absolut. Många känner ju att man inte har... man kan inte prioritera att jobba med liksom frågor kring inkludering eller att jobba med frågor kring så, hur skapar vi en bättre så här, social arbetsmiljö eller bättre arbetsförhållanden, för att man måste prioritera sälj, man måste prioritera utveckling av produkt. Det är så himla lite pengar och ingen tar ut några pengar eller någon lön under första åren. Och så känner man att så här, vi kan inte slösa en enda sekund på det här. Ja, fast gör ni det, lägger ni den tiden och de pengarna tidigt, så har ni en helt annan grund för... Alltså, och kan man då börja rekrytera mycket bredare? Kan man då skapa det tidigt? Ja, då har man en produkt som är mer hållbar. Man får en miljö som är mer hållbar. Man bränner inte ut folk. Folk jobbar kvar för att man känner en annan lojalitet. För att man blir omhändertagen och så vidare och så vidare.
Nej, men det låter ju helt horribelt. Och jag... inte att göra så, utan göra tvärtom. Och jag tror dessutom att om man som entreprenör startar ett techbolag... Nu har jag ju aldrig gjort det, men då måste ju ambitionen vara världsherravälde. Visst, den här produkten vi gör ska bli helt dominerande inom den här nischen. Och man ska bli Spotify. Då måste man ju vara ganska säker på att man kan rekrytera och växa. Och dessutom så sprider sig sådana rykten ganska snabbt. Att den här feedbacken fick jag från min chef när jag sa att jag skulle vara föräldraledig, till exempel. Och den är väldigt negativ. Ja. Då, det är ju ingen som tål det nu. Alltså...
Nej, men precis, eller folk som får, vad heter det? Vars provanställningar avslutas när de blir gravida. Som är olagligt. Men det går ju alltid att säga att man så.
Det
är andra anledningar liksom. Ja, det är inte graviditeten, även om vi råkade berätta just det här samma dag som vi firar på graviditeten. Eller vad det kan vara. Jag har fått väldigt mycket just kring det här vad en organisation kan göra för att förbereda sig. Jag kan ta ett par kommentarer här. Dels en konkret sak som att man budgeterar för det. Alltså att budgetera för avlastning i så hög utsträckning som möjligt. Att man har liksom en strategi för att fördela ut ansvaret i organisationen. Ja, men då alltså att man har en tillförordnad. Alltså, och att hela tiden alltså här, ja, men ha en väldigt tydlig strategi för... Alltså det här, och det är grundläggande liksom. Men att så här, det budgeteras för det. Man har det liksom en strategi för vad händer om. Och att liksom man håller de möjligheterna levande via då strategin. Och det här känns ju liksom väldigt, alltså väldigt, väldigt grundläggande. För att man är ju så himla sårbar. Om det skulle vara en person. Jag vet min svärfar, han har varit chef, vd säkert för lite olika företag. Han har liksom alltid varit så, han har sagt att liksom man måste alltid se till att någon mer, minst liksom, alltså en person eller flera sammanlagt så, har all den kunskap du har. Och den dagen du känner att du vill hålla tillbaka kunskap för att du ser någon annan som ett hot eller för att du känner att så den dagen är det dags att gå vidare. Och jag trodde att det var självklart. Men det är det tydligen inte.
Nej, men det är väl det där behovet av att hålla sig relevant.
Exakt.
Kanske.
Jag vet inte. Precis. Det är bara jag som kan det här.
Ja, precis. Nej, men exakt. Så är det ju aldrig. Är det någon person i en organisation som har den möjligheten, så är det ju en vd. Alltså för att bygga det, förutsättningarna för att kunna gå hem och vara föräldraledig. Eller,
ja, för det, om man har en väldigt specifik IT-kunskap till exempel. Så är det inte lika lätt. Alltså då måste man ju anställa någon som eller lära upp någon, men just vd-kunskap, det är ju ofta ganska, ska man säga, lätt.
Ja, men de rent formella delarna med risk för att slå sönder det yrket helt då, men de rent formella delarna, mina kompetenser legat kanske, jag är hyggligt ekonomiskt skillad liksom, så att ja, det är väl en fördel, men jag hade ju klarat mig lika bra egentligen. Och sen är det ju ledarskap. Hur skicklig är jag på att göra mig oumbärlig eller inte då? Och det är ju dessutom, det är ju en annan sida av det här myntet som jag tycker kan vara intressant att fundera över. Det är ju det faktum att om du är egen företagare och siktar på att göra exit någon gång, alltså sälja ditt bolag, ja, då vill man ju verkligen inte vara oumbärlig. Om du då sitter på andra sidan, när vi sålde Jobblink så var jag ju kvar på Polia, för att jag ville och också för att jag lite var tvungen. Men hade jag varit helt utfasad där, så hade de nog sagt att fan, bra jobbat Fredrik, fridens lilja, du kan gå hem nu. Det är ju mycket behagligare som entreprenör än att sitta kvar där och förvalta någon annans pengar då.
Exakt, om man och bli styrd av någon annan.
Precis.
Du har liksom styrt ditt företag helt själv och helt plötsligt ska någon annan styra liksom vad du gör med ditt företag. Ja. Istället för att så här, jag har sålt det, hej då.
Och det är ju inte alla som tycker det är så, så lustbefängt. Om man är entreprenör och vill göra saker och bestämma och sådär. Det kan ju vara ganska starka drivkrafter. Så, så där är ju en sån sida av det myntet också. Och är man anställd extern vd så ja, men då är det ju förmågan att driva organisationen på ett lönsamt och hållbart sätt. Vilket innebär att man behöver vara föräldraledig och man behöver få livet att fungera.
Tror du att det är någon skillnad på just alltså det du nämnde nu med anställd extern vd? Alltså om man startar ett företag och sen känner man okej, vi behöver en vd med alltså, de här kunskaperna och så anställer man någon. Eller att man då har en grundare som är vd för sitt eget företag. Det finns ju självklart ganska stora skillnader på liksom dem. Det är samma roll, men man har ju olika drivkrafter och liksom olika involverade. Tror du att det är lättare att vara föräldraledig som extern vd än som grundare och vd?
Ja, men det, där tror jag det kan finnas en skillnad. Och det är nog baserat på att i den rollen som grundare så är det ju också någon typ av påverkan på din avkastning.
Ja.
Alltså det är inte bara en börskurs på en lista liksom, utan här är det ju faktiskt kanske eventuellt den egna plånboken i slutändan som blir berörd. Medan som du är extern vd så ja, du kan ju ha något incitamentsavtal kanske, men ja, går det så eller så så ja, men det kan vi nog räta upp om ett halvår igen liksom. Det är nog inte hela världen. Så det kan det nog finnas skillnad på, tror jag.
Om vi går vidare på så här saker som ja, men sagt att man bygger upp en organisation, det är verkligen så alltså, allt är nästan där att så här, man har en bra work-life balance från början. Man har liksom, men också, alltså också förebilder som vi nämnde i förra avsnittet, att ja, men goda förebilder, man ser att så här, ja, de här har gått, då är det självklart för mig att kunna gå. Och där är det viktigt att man pratar om det. Alltså att man faktiskt är öppen med det. Och det känns som att men just vabbandet har ändå blivit så att man är väldigt öppen med att man vabbar, att det är så, jag har i alla fall hört det typ alltså mer under corona liksom, att folk vabbar väldigt mycket, att man pratar om det och att alltså det har varit lättare att vabba för att man ändå jobbar på distans. Vad är det, vobbat? Kanske inte helt hundra, för att då man ska ju faktiskt vara hemma med sjukt barn. Istället sätter man barnet så här, nu sitter du där och så jobbar man och så är man kluven i.
Ja, otillräcklig.
Ja, precis, precis. Men sen just nu, jag känner att jag kommer gå fram och tillbaka det här, för att jag är så oorganiserad i, för jag har fått så himla mycket bra insikter och kunskap. Det har varit superspännande verkligen att gräva det här. Men det är flera stycken som har pratat just om det här med delat ledarskap, som vi också var inne på i förra avsnittet, att ni har det och att det underlättar ju väldigt mycket. Och hon kommer gå hem.
Ja, men precis, förväntad i maj, slutet på maj. Så ja, men i praktiken kanske i början på maj eller sådär. Vi får se om allt hon mår bra och allt är bra, så att det är upp till henne.
Det är bra i semestertiden där sen, eller så. Det är ändå en bra...
Absolut. Och sen så menar jag, det ska ju inte stå och falla, men hon ska ju känna att hon kan gå hem på föräldraledighet och känna sig trygg och lugn i det. Så.
Men har ni haft delat liksom ägare eller delat partnerskap från början?
Yes, vi äger lika mycket och ja, men har lite olika styrkor och svagheter. Mina styrkor ligger väl kanske mer kring marknad och sälj, medan hennes ligger mer kring tillsättningsprocessen och kandidatdialog och de samarbetena som vi har på den sidan.
Hur började, alltså var det liksom ni två som satt och snackade, bara, ska vi starta ett företag ihop? Eller?
Vi har jobbat tillsammans på Polia. Jag var hennes chef där i något år.
Polia har nämnts många gånger nu.
Det är, det är ett fint bolag.
Mer än Gigstep.
Gigstep är ett ännu finare bolag, kan jag spontant
säga. Gigstep två gånger till.
Gigstep. Ja. Nej, men så vi träffades där och jobbat tillsammans. Så jag insåg väl ganska tidigt att hon har en talang som kanske är lite utöver det vanliga. Och det är ju alltid spännande. Och det i kombination med att hon kanske tyckte att jag var en duktig chef. I don't know. Så insåg vi att, eller jag insåg ju tidigt att här kan jag ju inte vara kvar av många olika anledningar. Det var mest strukturella anledningar egentligen. Det var många fina människor på det bolaget och jag trivdes ganska bra. Men strukturellt så är det inte en affärsidé som kommer att vara i längden, tror jag. Utan jag hade ett behov av att göra något annat. Och i parallellt med det då så kom hon och sa att jag har börjat gå på lite intervjuer för jag känner mig färdig här. Och då hävde jag ur mig, vad fan, det kan vi göra själva.
Finns det några nackdelar med att köra delat?
Det är väl, vi är ju inte på 100% överens alltid.
Det skulle jag inte säga är en nackdel.
Nej, precis. Och jag blir ju, det är nog, jag vet inte, jag har inte pratat med Marie om det här, men jag är ju nog utmanad i det faktumet att jag har ju varit van vid att vara herren på täppan.
Ja.
Jag har ju varit liksom den som har bestämt i 15 år. Och det kan jag känna mig lite ambivalent i ibland. Att jaha, men oj fan, nu glömde jag stämma av det. Alltså jag kör ju på. Och ibland så glömmer jag att informera lite och sådär. Och det gäller även Anna då som är på Skilly och som vi äger lika mycket där också. Ja. Men hon, där är hon ju formellt vd i det bolaget. Så där har jag en annan roll.
Men, alltså, kul att du nämner det, just att man inte är överens. Det är ju faktiskt inte negativt. Alltså det är ju positivt. Att, för att annars så är det liksom en person som fattar beslut, som går liksom sin väg utan att man får in fler perspektiv. Så att två vd:ar, eller då om man är, kör co-CEOs, som alltid är överens. Det är ju inte alltså, för då har man ju fortfarande exakt samma tänk. Man behöver ju oliktänkande för att utveckla någonting, för att så här, ja, då måste du ta fram argument för din, liksom så här, det här är den vägen du vill gå. Och om du ska få med henne på det så måste du ta fram argument och liksom, och tänka efter. Och då kanske du inser att så här, okej, din väg är mycket bättre när man väl har börjat gräva i det. Eller så involverar man fler för att så här, okej, vi är inte överens här, vad tänker ni? Och sen så är det ingen som håller med dig för att så här, då, du har missat någon viktig faktor. Svinbra. Alltså, så att det är ju bra att inte vara överens.
Ja, men det tror jag också. Sen så, jag är helt enig i det. Sen så kan det min personliga process ibland vara att av ren vana så mosar jag på. Och sen så jävlar fan också. Och sen så informerar jag kanske lite för sent ibland. Och jag är ju fullt medveten om det här. Och trots det så händer det ibland då. Men jag tycker att jag har blivit bättre.
För du har inte varit, du har inte haft delat så länge nu då?
Nej, det har jag inte. Nej, utan det är ju på Gigstep. Vi startade 2019.
Så precis, att det, så det är ändå utav en lång karriär så är det några år här som du har. Men om man rent konkret vad man ska göra när någon är hemma, eller dels så är det så här, alltså när man liksom, okej, jag kommer vara föräldraledig, att säga det direkt till styrelsen, det känns väldigt grundläggande.
Ja, oh ja, men det...
Alltså att man liksom så tidigt som möjligt säger till, och inte den här, åh gud, hur ska jag berätta, utan så här, säg så tidigt som möjligt. Är det så alltså att du inte får, alltså jag vet inte vad som skulle kunna hända som är negativt, men alltså generellt så är det ju liksom så, säg så tidigt som möjligt så hinner man förbereda, då hinner man skapa liksom så här, ja, okej, då hinner man dels prioritera, vad behöver du vara med på, vad kan vi delegera bort, vad kan vi så, och att man hinner också ta in möjligtvis en tillfrågad om det behövs, för det behövs ju inte alltid, för att alltså ibland är det ju så som sagt att så här, man är så, man är inte så viktig som alltså, så att
nej
det...
men precis, man är inte så viktig, och det menar. Nu, när jag gick till styrelsen på Joblink då och sa att jag skulle vara förälder, jag var ganska tidigt ute med det, plus att jag hade ju en tanke om vem som skulle vara tillförordnad, och det var inte en extern utan det var ju en intern person som gick in och tog den, superkompetent, så det var ju inga konstigheter, och då presenterade jag ju det för styrelsen och sa att så här tänker jag liksom göra,
och då jobbar man utifrån det här, från den dagen eller från det beslutet liksom, att så här, det är den här som kommer vara där. Så informerar man den, då är den med istället. Och så förbereder man den och sen klarar den det. Liksom. Par som har touchat på det, nu när jag pratat, att man ändå tar in en tillfrågan. Alltså i vissa företag behövs det ju inte. Och det handlar ju snarare som sagt om vad som ingår i vd-rollen. Men att man ändå tar in en tillfrågan, och det gäller ju samma med, liksom, med sjukskrivningar. Alltså ta in någon annan, för det enda som händer är att fler drabbas, eller vad man ska säga, alltså så, det blir bara högre arbetsbörda för fler människor och fler mår sämre, så att man faktiskt gör det i den liksom så stor liksom grad det går.
Ja, men verkligen, och jag menar, i några fall, kanske inte alla, så skulle det också kunna innebära en kompetensutveckling för någon annan. Det ska man ju inte heller förringa, tycker jag. Och i fallet med, eller i mitt fall då när jag gick hem på föräldraledighet, då är det ju också så att det var någon annan som faktiskt kan vara vd en stund. Ja. Som kanske inte hade fått den möjligheten annars. Det hade hon säkert, hon är superduktig. Men det är ju inte bara liksom kring själva den här personens sjukdom eller ledighet. Nej. Utan det finns ju liksom en bredare fråga, tycker jag. Liksom kompetensutvecklingsperspektiv för organisationen också.
För det är också ett par som har nämnt just den grejen. Jag sa ja, för att jag hade glömt det. Eller jag hade glömt nämna det. Ja. Alltså, det är en jättechans för någon annan. Vilket är svinbra, för att så här, helt plötsligt så har vi liksom två... Alltså, och då så ser man, och så kommer dens perspektiv in också, som liksom har helt andra erfarenheter med sig, även om man kanske är så här snarliktänkande. Så det är verkligen superbra, men att man jobbar med det. Jag tänker att vi får försöka sen i slutet av avsnittet att så här sammanställa, att räkna upp lite så att man får lite konkret, för nu pratar vi så mycket runt punkterna. förväntningar är också någonting som har kommit upp mycket. Att man har väldigt tydliga förväntningar inför. Alltså, vilka förväntningar har ni på mig? Vilka förväntningar har jag på er? Alltså, ja, men du förväntas vara tillgänglig på mail. Eller du förväntas alltså så, komma in och visa ditt ansikte någon gång i månaden. Eller vad det nu kan tänkas vara. Som man har väldigt tydligt, alltså nedskrivet. Vilka förväntningar finns på mig? Vilka förväntningar har jag på er?
Ja, men, ja exakt. Och det är väl nog också beroende på roll som vd så är det nog kanske mest de egna förväntningarna. Alltså, jag tror inte det är nog sällan att det är en styrelse som går in och tycker och tänker i detalj.
Nej, liksom. Så det är därför man behöver. För att jag tror att väldigt många människor generellt så går vi runt och tror att folk har högre förväntningar på oss än vad de egentligen har. Så det är alltså de upplevda förväntningarna. Så därför måste man, och sitter man då hemma alltså så, också då väldigt mycket med sina egna tankar. Så att man har det väldigt tydligt så här, det här förväntar vi oss av dig. Ja. Att du är tillgänglig på mejlen, att du svarar någon gång i veckan eller, alltså så här, eller typ att du på sms svarar liksom, alltså är det något viktigt då hör vi av oss på sms liksom, så att man kan, så har man en plan för liksom kommunikation, så här, de här tre mötena kommer du behöva vara med på, du kan ha med dig ungen om du vill, alltså att det är inte några konstigheter heller, att man har liksom så att man inte känner att så här, ah, men jag vill vara där, men jag, att man också pratar om det så här, självklart kan ditt barn vara med.
Nej, men då är jag med och per definition egentligen så kan man ju inte ha någon förväntningar på en föräldraledig person.
Nej, alltså för att man kan ju inte alls veta vad som...
Nej, men dels så kan man inte alls veta. Och sen så är det ju också så att under den perioden så är man ju faktiskt avlönad av Försäkringskassan.
Ja.
Så att om det nu är så att den här, liksom, är man extern, är man grundare?
Ja, det är grundare jag tänker här nu. Ska jag ju tillägga så här. Jag tänker bara grundare nu, inte extern vd.
Nej, exakt.
Utan grundare som ändå, och ofta lite mindre företag. Och när firmateckningen till exempel, alltså att man inte kan avskriva sig det.
Nej, exakt. Och det blir ju svårare. För Marie och vår del då, så har jag ju sagt att jag ska försöka hålla henne så informerad som möjligt. Men hon kommer ju förmodligen vara tillgänglig. Alltså vilja kolla Teams och sådär.
Ja.
Som hon själv vill, tänker jag i alla fall. Och sen så får hon hantera det även att liksom... tankarna och huvudet snurrar hela tiden.
Ja, exakt. Och där får man ju hitta någonting som funkar för sig själv alltså, som föräldraledig. Liksom. Men det är viktigt att ha koll på. Okej, vilka förväntningar finns mig? Inga.
Det tycker jag i alla fall.
Men väldigt viktigt, vad bra att sa det. Jag menar alltså som grundare och vd, inte som extern vd. Men är det också så med styrelseordföranden? Alltså, den kan ju gå ner. Den kan ju steppa ner eller så. Jag ser det framför mig nu att styrelsen sitter här uppe på eller så. De kan ju steppa in och ta...
Ja, men det ska de ju ha. Ja. Och enligt aktiebolagslagen så är det ju de som är ansvariga. Ja. Vdn är ju bara ansvarig för driften. Och sen har man ju vd-instruktion och sånt som reglerar liksom allt legala då. Men styrelsen kan ju vara intresserad av det. Sen tror jag egentligen i praktiken är ganska få som är intresserade av det. Och i större bolag så är de ju inte det, skulle jag säga. Då tror jag att man är rätt nöjd med sitt styrelsearvode. Och sen så har man sina fyra styrelsemöter och en stämma.
Styrelseproffsen, de som glider
runt. Jo, men det har ju blivit ett yrke. Det är ju samma farbröder som jag nämnde i förra avsnittet. Det är liksom, de flyger runt på sina... De sitter ju i alla stora bolagsstyrelser.
Jag minns inte vem det var, men det var ju någon gubbe som trampade snett. Alltså sexuella trakasserier eller någonting. Och sen var det så han kliver nu ner från sitt uppdrag i den styrelsen där det här var anmält. Men han sitter kvar på sina typ 12 övriga styrelseposter. Jag bara, vad är det? Alltså, vad är det här? Det är helt sjukt.
Ja, det är
alltså
faktiskt...
hur många finns det liksom? Är det då så här, på säg Sveriges liksom så här, 100 största företag. Är det liksom en liten pool av typ så här 300 människor som sitter i styrelserna på dem, alltså att de alla sitter i varandras liksom.
Ja, men det är nog det är kanske en liten pool. Jag har inga ingående sådär, men jag läser idag, jag är liksom national- och företagsekonomiskt intresserad, så jag följer DI och läser och sådär.
DI, aka gubbtidningen.
Ja, den är lite gubbig, jag inser det. Men jag är också en gubbe, så att det kan väl kanske rimma med det. Det är väldigt mycket samma människor.
Ja, alltså det är
det är ju också så att om de får sig en törn, om vi tar Humana nu till exempel, som jag har tappat sitt tillstånd, Ivo drar ju in det då. Ja, men då är det ju några stycken Sören Medelstig och sådär som ju sitter in. Och då, där fick ju, i Dagens Industri så fick de sig faktiskt en ganska liksom, en uppsträckning av journalisten som skrev den där artikeln att ja, men ert ansvar. Hur kan det här bara ha liksom passerat igenom och så står man med ett faktum där de drar in tillståndet. Det måste ju ha föregått som en massa andra liksom. Och det innebär ju i sin tur att man förmodligen likviderar bolaget därför att ja, de har ingen verksamhet kvar.
Och det här är alltså då att Humana som är ett vårdbolag, de har blivit av med sin licens eller så. De har stängt av.
Jag vet inte exakt hur det funkar, men IVA har sagt att inte de får bedriva verksamhet. Precis. Alltså assistansverksamhet.
Ja.
Men apropå den här styrelsepoolen då, så att det är nog många som flyger runt och är samma tantor och farbröder som sitter mest farbröder.
Ja, det är absolut. Det är fortfarande, och det är väl vd-namn vad där, att vad är det?
Johan heter man ju ofta. Fredrik heter man ganska ofta.
Ja, men Johan är det vanligaste. Ja. Och det finns fler Johan än vad det finns kvinnor. Och sen har vi ju, jag har goda framtidsutsikter, för Anna är första kvinnliga namn på listan. Det. Även om det är en bit ner.
Det var en lång bit ner. Karl och Fredrik och alla möjliga andra
gubbarna.
Skitalistnamnen var före.
Ja. Nu har vi nämnt det här just med förebilder. Och det kanske var mer, alltså det handlar mer om person. Men jag tänker också att man som organisation är väldigt tydlig med det och att man uppmuntrar till det. Alltså att man skriver till alltså här, om man har policy liksom, och någon slags jämställdhetspolicy till exempel, att man uppmuntrar till det, att man visar upp det, men också att man på den föräldraledigas, alltså oavsett vem det är i organisationen, den föräldraledigas initiativ eller så, den får välja själv, att den får vara inkluderad om den vill. För det är någonting som jag pratar med företag om, att så här, i nyhetsbrev eller så, eller vad det nu kan vara, mejllista, liksom, när ni ska göra grejer. Ja, men nu har vi en AV, nu har vi den här föreläsningen på jobbet. Bjud in dem. Sen kan man ju välja själv om man vill kolla på mejlen eller inte. Man kanske då lägger till deras, då får man ju välja vilken mejl man vill få där till. Så att man inte behöver gå in och kolla jobbmejlen och se liksom 40 mejl, utan så här, ja, under min föräldraledighet, då vill jag att ni tar liksom så här, sociala mejl, skickar ni till den här. Och sen får jag välja själv om jag vill vara med eller inte. Ja. Men att man hela tiden känner sig inbjuden, så man inte tappar kontakten helt.
Nej, och det är precis, och det, där är ju olika behov det. Och jag har väl, jag har haft många i mina organisationer som har varit föräldralediga. Min största styrka i livet är inte informerad tyvärr. Men jag har ändå försökt att stämma av. Vad har du för förväntningar? Hur ska vi agera under den här tiden? Jo, men jag har en lunch lite då och då. Ja, men då försöker jag. Det är alltid trevligt ändå. Från att det har varit mejl och information. Alltså, så har varit med på alla listor som vanligt. Mejl, alltså, distributionslistor kallar man inte längre. Men, ja. Så det har ju varit alla möjliga varianter.
Ja, men och just att så här, ja, vad vill du? Att man frågar liksom, hur vill du ha kontakt med oss under din föräldraledighet?
Jag brukar ställa den frågan. Även kunder, hur vill du att vi ska ha dialogen nu? Det är ju de som, nej, men bass off liksom. Jag sköter det här jättebra, kan ni underveta det? Eller nej, men du får jättegärna höra av dig en gång i månaden, för att då vill jag ta en lunch och säga, ja, men jättebra, kan ni undergöra det?
Precis, om man bara kollar upp det. För det kan ju också vara så att man säger så här, man får alltid ta med sig barnvagnen, eller med barn i då, så man glömmer den på förskolan. Man alltid får göra det, att det är alltid välkommet. Det är också en sån grej att så här, ja, för då behöver jag inte styra, men du kan du vara hemma, för nu har vi den här saken på jobbet, jag vill gärna vara med på den. Utan så här, ungen kan med. Ofta uppskattat av andra.
Ja, men ofta. Så det är väl ingen som tycker
alltså,
om
RS-säsong, inte så mycket kanske ta med barnet. I övrigt, så alla ville gosa med en bebis.
Ja, men precis. Det är ju ingen som är allergisk mot bebis. Nej. Alltså, det är ju mänsklighetens överlevnad. Vi tycker de är söta.
Ja, alltså om jag sitter på kontoret så hör jag liksom någon gnyr. Så jag bara, är det en bebis här någonstans?
Ja, ja.
Och de har något omkring bara, va? Nej, jag hörde ingenting. Jag bara, jo, det är en bebis någonstans. I can hear it. Men ja, men så att man är väldigt tydlig med liksom, så här, du är fortfarande en av oss, du är bara hemma. Samma sak med sjukskrivna. Och där kan det vara känsligare, men då får man ju ha en dialog så. Vill du få mejl om AV? Vill du få mejl om så här, eller så här, vill du ha koll på när vi är så här, har en mysig fredagsfika eller någonting, så du får gärna komma in. För det kan ju också vara en sån grej att så här, få den relation man är sjukskriven och få den relationen till jobbet, att bara få det sociala. Det kan ju också, alltså, det kan ju absolut hjälpa, men framförallt alltså, det kan ju hjälpa att man får liksom en lugnare relation till det, och då är det mycket lättare sen att kunna komma tillbaka för att man upprätthållit det och inte kommit för långt bort ifrån det.
Ja, men det, precis, det är ju väldigt olika. Jag tror att de allra flesta av oss har ju också en relation med sina arbetskollegor som man kanske, vissa vill man upprätthålla den med, andra kanske inte, man är lika
glada för att slippa.
Ja, exakt. Så, och då är det väl gött att få frågan. Och det är också en sån grej apropå policies och sådär. Jag har ju genom åren varit i organisationer som absolut har haft policies, så jag har väl också kanske varit en del av och tyckt att det var viktigt. Just i de här frågorna så är det ju så himla viktigt att det är samtal mellan människor som kanske inte ska vara för liksom för mycket formulär och för mycket, utan att det är liksom, okej, nu ska du hem på föräldraledighet. hur ska vi göra det här?
Men det är ändå någonting som jag tänker man behöver för att folk inte vet vad som är, ska man säga. Folk vet inte vad man kan tänka på. Eller så här, jag vet inte vad jag kan be om. Det är inte som att det är så här, kan jag be om det här eller det här? Utan det är så här, jaha, om man får frågan så här, hur vill du göra så här? Vad kan man göra? Alltså att man ändå har liksom lite nedskrivet där. Så man liksom, ja men fråga hur den vill ha, vilken kommunikation den vill ha. Var noga med att alltid erbjuda, att bli inbjuden. Alltså man ändå har lite sådana liksom, ja men i vissa huvuden så är det liksom så här. Det är inte heller ska vara beroende av vad den chefen som pratar med den föräldraledige eller vad styrelsen, eller vad det ska inte vara beroende av att en människa tänker på det. Utan det ska ändå vara någonting som man har kommit fram till tillsammans. Men sen är det ett samtal som sagt. Det är ju inte någonting, nu ska vi följa dem, utan så. Men att det ändå finns att så här, förslag på hur man kan gå tillväga.
Det är väl smart för, apropå det vi pratar om då, det är väl smart för organisationen. Så yeah. Att man får, alla förstår det, att ja, men det här är det som ungefär gäller. Och sen så är det ett samtal och en överenskommelse mellan.
Och alla får samma förutsättningar för att man utgår från liksom någonting grundläggande. Ja. Och inte att det ska handla om vem man råkar ha kommunikationen med. Att så här, jag pratade med den som gjorde att det här blev jättenice. Jag pratade med den här som gjorde att jag kände mig helt liksom avstängd och inte hade koll på någonting. Liksom. Alltså generellt så är det också så här, alla har ju sagt att det är så himla viktigt att ha stöd. Känna att så här, vi stöttar dig i att du går hem. Att inte bli ifrågasatt. Jag såg också någon så här, här var ledarna som hade gjort någon rapport. 28% av cheferna som är män och har tagit föräldraledighet uppger att de inte haft möjlighet att ta ut så mycket som de har önskat. Och då handlar det ju ofta om men en attityd och liksom så här, ah, men du ska inte vara borta så länge och att man, de vill vara hemma mer men att så att företaget inte stöttar. Men känner man en stöttning, känner man så här, det är självklart ska du vara hemma. Det är liksom en så här mänsklig rättighet att få vara med sina barn.
Ja, och jag menar faktiskt en lagstift. Alltså det är ju ingenting som en arbetsgivare kan göra om man vill vara föräldraledig. Även om man skulle vilja göra det kanske. Och jag tror också, nu ska jag ut på riktigt tunn is för det här kan jag ingenting om. Men där kan ju finnas arbetsplatser. Vi säger att man jobbar på en byggfirma som är väldigt grabbigt, vet, högt i tak och sånt som är exakt inom sådana situationstecken som är fruktansvärt tycker jag, men nu ska han hem på föräldraledighet liksom. Jag kan tänka mig kanske att liksom det är även att men lycka till, lycka till. Ja, precis. Ja. Då kanske inte man har världens bästa känsla när man går hem. Och jag tror det finns sådana arbetsplatser där det är grabbigt och högt i tak. Och
nu var den hala isen då att du var lite fördomsfull där.
Ja, men precis. Jag är fördomsfull för jag vet egentligen inte, och så sa jag byggfirma, det kanske inte alls behöver vara så.
Mansdominerade
yrken, säger vi, där det kanske inte är lika vanligt att Bosse och Göran och de 60-talisterna har varit hemma, men sen så kommer nu 90-talisterna och vill vara hemma kanske. Ja. Och då, vad är detta?
Ja. Men sen har vi då, det var ju så här, bagare, slaktare, generaldirektör och vd som är de. Bagare och slaktare. Jag vill jobba så här, vill lite mer om det här, men jag hittade bara den
artikeln. Men slaktare är väl rejält manligt, är det inte det?
Jo, men jag tänker att det handlar om att man är helt själv då, ofta. Alltså, det finns en slaktare, tänker jag. Alltså att man är ofta egen och att man då så kanske förlorar kunder, är man inte tillgänglig. Så det kanske är därför. Samma sak med bagare, att det ofta finns en, alltså så, bagare på.
Ja, men det är nog utifrån det perspektivet. Jag försökte få ihop den där listan annars, den kändes otippad, men det är sant.
Ja,
det är
nog, men generaldirektör och vd, mansdominerade positioner. Så att det handlar ju inte om var, alltså vilka man, det är mansdominerade sammanhang, det är det handlar om. Så att så här, du har absolut rätt i att liksom, alltså bygget så. Att det är lägre.
Man är inte så mycket i kontakt med det och har kanske också en annan kvinnosyn, vad vet jag, eller syn på vem som tar hand om barn eller alltså bla bla bla, vad man har med sig hemifrån, allt möjligt liksom. Så kanske det finns vissa arbetsplatser och yrken som det är jobbigare att vara föräldraledig ifrån på grund av.
Precis, men och det som är där är det ju det du nämnde, där är det uttalat. I andra lägen så, då är det lite så outtalat, men det är liksom lite så, det pikar och det är liksom, men de här förväntningarna som bara ligger på en och bara, men du ska väl inte, så. Det är två sidor av samma mynt. Men det är absolut, alltså det, som du säger också, det kommer yngre nu då i liksom sådana, alltså mansdominerade branscher som också är då, men lite mer men det är lågutbildade eller så som inte är akademikeryrken. Och där är det många unga män som inte trivs för att det är inte en jargong som dem. Men är det så många som jobbar kvar på samma ställe under, det är samma sak med polisen till exempel. Då har man jobbat på samma ställe för man kan inte, då måste man flytta om man ska byta jobb typ eller så man kan. Och då är samma gubbar kvar eller liksom som satte den trenden eller den kulturen på 70-talet. Och sen så kommer man själv in i det. Det finns, just med polisen finns det lite radiodokumentärer tror jag om just det här.
Ja, det måste ju vara de som har funderat och forskat på den typen av organisation.
Precis, så att det är liksom när folk är kvar länge på en och samma arbetsplats, då är det svårt att få till kulturförändringar. Om inte ledningen driver på det liksom rejält, och det gör ledningen sällan.
Ja, men det är ju ofta lite stökiga frågor att ta i. Alltså man vill inte, ja men funkar organisationen?
Ja, tjänar vi pengar så...
Bidrar vi med det vi ska till samhället eller tjänar vi pengar och får ägarna pengar? Ja, men pilla inte på det som funkar.
Exakt, liksom. Exakt. Men jag har fått ihop lite tips, vad säger, strategier. Och det här kanske är då framförallt för kvinnor. Att man ska agera lite mer som en man. Och inte då vara som en man utan mer tänka som en man. För att så här, om man härmar vad de andra gör så funkar det. Så dels att man inte tar saker personligt. Vilket man ju ofta gör. Är man själv, alltså är man, men liksom, man är inte normen. Alltså om det är 5 män och en kvinna. Och sen så de kan slänga. Men när det kommer mot en själv så känner man sig mer utsatt. Men att man inte tar saker personligt och att man låter det rinna av. En av dem jag pratade med, hennes bästa så, tips som hon hade fått av en äldre man med... mycket erfarenhet var att tänka att du är en gås och ha den liksom bilden, alltså att vatten, allting rinner ju av en gås liksom.
Ja.
Och att just det här, män argumenterar hårt, det kan vara hårda ord, det kan vara liksom, och sen går de vidare på en AV, och att man måste vara med på det, och speciellt i de rummen där folk är så luttrade, de har gjort det så länge, man vet att det är en hård jargong, vilket inte behöver vara, men det är det det är. Och att så här, låter in av dig liksom så här, ni har den här hårda diskussionen, det är hårda ord, sen går vi på en AV, tar ett glas, allting är frid och fröjd. I det rummet kan vi vara ovänner, utanför, inga problem. Och att man liksom lär sig det mer, vilket är också din överlevnadsstrategi. Det är ju ingenting som jag så här, alla borde göra så, utan just nu ser klimatet ut så. Det är beklagligt, men det ser ut så och man måste anpassa sig till det för att må bra. Sen kan man ju på sikt då, om man har möjlighet att förändra det. Att man liksom såhär, men jag vill att vi i vår liksom styrelse arbetar med det här. Eller att vi i vår ledningsgrupp arbetar med det här. Eller så. Och att man aktivt jobbar med det liksom. Men sen också, och det här tänkte jag på också. Det är flera kvinnor som har sagt hur viktigt det är att ha andra kvinnor i samma position nära en. Alltså att man har ett nätverk av andra som man kan bolla med och så. Hur har du känt med det? För att för män så är det ju, det finns ju så många mer. I de positionerna. Det finns fler liksom, jag vill inte säga naturliga nätverk. Alltså historiskt har det funnits många fler nätverk för män. Alltså som har varit då exkluderande för kvinnor. Eller jag menar att man så, golfen och paddeln och bastun och
ja,
så.
Och någon sån här konstiga offer och sånt som folk
gör.
Ja.
Ja, ingenting jag hört talas om, men jag är inte målgrupp för det.
Nej, då har du aldrig blivit inbjuden. Jag var medbjuden där en gång.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag vill ju bli utmanad i nya tankar och det driver nog mig mycket. Nya sätt att göra saker på. Jag tror inte jag hittar det i de befintliga strukturerna och nätverken.
Nej,
jag, har
det är
med
ju
Friends,
mer...
jag har varit med i Friends of Executive till exempel, ett jättebra nätverk. Jag tyckte inte det gav mig något så...
Nej.
Sen så är det mitt eget engagemang och sådär, men jag vet inte.
Friends of Executives vet jag inte så hur det är, alltså det, men generellt sådana nätverk så känns det ju väldigt mycket bara så, hur kan vi hjälpa varandra?
Det tror jag det också.
Ja, eller det är väl det nätverket tillför, men det är ändå så...
Jo, men att man kanske också, nu sitter jag och gissar, men ja, men att du kanske inte heller blir så utmanad i nya, liksom, utan man är i sin lilla klick. Yeah. Liksom, och här händer det grejer, och den där styrelsepoolen vi pratade om. Ja, men det är nog kanske lite samma här på mikronivå i Malmö, jag vet inte. Men och det är väl klart att jag har några gubbar som jag käkar lunch med och sådär ibland. Men det är inte, för min del har inte det varit superviktigt. Sen så tror jag att det finns, och jag vet att det liksom är ett gäng så, om man går på... handelskammarens möte till exempel, så är det alltid något bord där man känner igen i princip alla som sitter där.
I och för sig, Lund har jag hört det om, att det är svårt att komma in i Lund som företagare om man flyttar till Lund, för att Lund har så otroligt etablerade nätverk, för att mycket startas under studenttiden. Man kommer med, man blir med i en order eller liksom något nätverk, och så måste man ha bott där så länge, så det går liksom inte att ta sig in, för att det finns så himla mycket etablerade, så typ alla som har varit där länge är med i någonting etablerat. Ja. Så det finns ingenting du kan bli inbjuden till. Typ så. Så att det är väldigt svårt att bli företagare i Lund. Om man inte har liksom, om man inte är fortfarande alltså knuten till studentlivet. Om vi skulle försöka summera lite då, vad ska ett företag göra?
Ja, men så här, jag menar, livet tycker jag, det är ju ganska naturligt. Mm. Vi blir fler och då behöver man föda lite barn och företag vill ju säkert rekrytera de här barnen som ja, men liksom livet, och det är en del av livet. Föräldraledighet är ju, I don't know, om inte man skaffar enormt många barn så är det någon promille av arbetslivet. Var lyhörd inför det. Där är ju jättemånga fina exempel på bolag som faktiskt premierade inom situationstecken, men att de fyller ut föräldrapenningen. Det är en tydlig signal tycker jag.
Ja, när det är föräldralön. Ja, och det är många som inte vet om det, så det var bra att du sa. För det läste jag faktiskt på Försäkringskassan. Många vet inte om att man får ut föräldralön. Så då säger man, nej men jag kan inte vara ledig för att då förlorar vi så mycket. Men jag gjorde en liten undersökning bland mina kusiner som har olika yrken. Alla hade minst 6 månader med 10% då. Han hade 18 månader. Ja. Vilket vi alla tyckte var lite märkligt.
Det för är att, lite unikt.
Ja. Ja, så länge ska man inte uppmuntra folk kanske att...
Men 3 och 6 månader är... jag vet att Annika har jobbat på IKEA under den tiden hon har varit föräldraledig. Och då har de ju... Jag tror det är 3 månader.
Ja, men då fyller man liksom ut så att man får mer. Så man förlorar inte så mycket.
Precis.
Liksom.
Så det kan man ju som företag och organisation fundera över. Är det något vi vill anamma? Är det någon signal vi vill skicka?
Ja. Så då har vi föräldralön, viktigt. Ja. Och att men verkligen ta hand om sina föräldralediga liksom, eller uppmuntra till och ge dem förutsättningar för det rent i det här fallet då ekonomiskt. Så här, vi uppmuntrar till det här för vi har ju liksom budgeterat för det här.
Ja, men det är ju en tydlig signal. Friskvårdsbidraget. Ja, vi har det för att vi vill att ni ska röra på er. Det är ju samma med en eventuell föräldralön då.
Eller precis.
Och sen så tycker jag, apropå liksom temat för de här poddarna, att ja, men, föregå med gott exempel. Skapa förebilder. Alltså visa att det går att kombinera en kvalificerad yrkeskarriär med att vara närvarande mamma och pappa. Det måste vara helt omöjligt att inte kunna göra det 2023. Att det är inte i motsatt relation till varandra. Så viktig är ingen. Och jag tror, återbaserat på de där intervjuerna som jag har läst i närtid, att ja, de där coola direktörerna, de ångrar att inte de har varit hemma med.
Jag vill bara en gång för alla säga, ingen är oumbärlig. Alltså, ni är inte så viktiga som ni tror. Vi är inte det. Och det är så här, allting man missar, så här, ja, det gick bra ändå. Och nej, nu är jag sjuk, nu kan jag inte vara med på det här. Eller nej, jag kommer missa. Ja, det går bra ändå. Folk löser det. Och skulle, alltså det är så här. Är någon som kommer dö? Nej, okej.
Okay. Alla lever, ingen har skadat sig. Vi säljer fortfarande, vi fakturerar fortfarande. Ja, men fan vad gött liksom. Ja. Det kommer inte hända något drastiskt.
Man ska, alltså föräldralönen eller så, och visa för folk att man ska vara ledig. Eller att det är okej, okay, man har förebilder. Man bjuder in, man visar att du är en del av företaget fortfarande. Att man jobbar i god tid med att hitta liksom prioriteringar. Hur kan vi, vad kan vi delegera bort, vad behöver vi? Och det är som sagt då... med grundare och vd blir det ju mer då, alltså vad behöver du vara med på, och annars ska man ju helt bort liksom. Ta in en tillförordnad, någonting mer.
Den röda tråden i det här är väl liksom vara kommunikativ, informera dina kollegor, informera din styrelse, nära och kära, alltså hur ska vi lägga upp det här. En graviditet är ju normalt 9 månader och sen så är väl mamman i de allra flesta fall hemma från början på grund av naturliga orsaker. Och där finns rätt gott om tid att planera saker på. Det är inte så att man kommer dragandes veckan innan med det, utan det ska ju kunna gå ganska bra. Liksom.
Det syns.
Ja, det syns.
Ja, om man inte jobbar på distans i och för sig. Och,
ja, exakt.
Och döljer det och sen...
andra märkliga historier man läser om i Aftonbladet. Men det är nog kanske mest Aftonbladet. Skitsamma. Där finns ju gott om tid att planera det.
Verkligen, verkligen. Jag tänker att vi knyter ihop vår lilla säck där. Jag har faktiskt alltså, otroligt mycket mer saker som vi inte har pratat om, men det går inte.
Nej, men det är ett engagerande ämne. Det var superroligt att vara här och prata om frågor som jag tycker är viktiga också.
Ja, men jättekul. Tack så jättemycket och tack för att du, hela 2 avsnitt alltså här som vi har fått nu marinera föräldraledighet och vd-skapsfrågan.
Mycket inspirerande och roligt.
Tusen tack att du kom.
Tack.
Tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt om föräldraledighet och vd-skap. Det andra avsnittet här då, där vi har diskuterat organisationen. Vad organisationen kan göra för att underlätta att alla ska kunna få vara föräldralediga och vara delaktiga i sina små barns liv. Alltså i sina små barns liv. Gillar du jämställt arbetsliv så får du hemskt gärna recensera den där poddar kan recenseras och dela med dig till en kompis som också vill lära sig mer, veta mer, kunna mer. Återigen, tusen tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig. Puss och kram.